Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej kära lyssnare. Mats och Össe här från Dansmusikpodden. Vi behöver er hjälp.
Det behöver vi.
Om du gillar det du hör får du gärna bli Patreon.
Det får man gärna. Och det är jävligt roligt att bli Patreon också på Dansmusikpodden.
Det är inte ens dyrt, men det betyder mycket för oss.
Det betyder jättemycket för oss och vi har massa roliga grejer på våran Patreon. Massa extra avsnitt, tävlingar.
Exakt. Och vi kan lägga ner massa tid på den vanliga avsnitten också. Så patreon.com/dansmusikpodden.
Det är där det händer. Hej och välkomna till Dansmusikpodden. Jag heter Öze. Och till höger om mig har jag Mats. Nej, du var snabb.
Ja, för snabb. Hej, för. Mats.
Hej, hej, hej. Mats. Hej, Mats. Vi har med oss en gäst idag också som heter Adam Beyer.
Hejsan.
Hej.
Trevligt att vara här.
Välkommen.
Tackar.
Hur fan är läget?
Jo, det är ganska bra tycker jag. Kul att vara hemma och hälsa på lite och känna att man äntligen får gå runt på Stockholms gator lite längre än bara några dagar.
Mm. När var du här sist?
Det var nog i maj var jag uppe en sväng, en vecka, och bodde på soffan och sen polare, hängde lite.
Men det är fortfarande, för jag noterade att du ändå som sagt kallade det för hem.
Det blir så, vi refererar till Sverige som hem, även fast vi har bott på Ibiza i 4,5 år. Så, men jag säger nog hem om Ibiza också, jag tror jag har 2 hem.
Ja, det kan man ha.
Ja.
Men liksom, känner du dig som en stockholmare på samma sätt som förut?
Alltså jag tror att jag känner mig, jag vet, eller man känner sig alltid svensk liksom. Vi svenskar är ju väldigt svenskar. Men sen så har jag ju snurrat runt jorden i 25 år och levt mitt liv i en resväska och sett många kulturer och lärt känna skillnaden på många olika folkslag och runt om i världen. Och då, det färgas man ju självklart av. Så att jag kanske inte har de typiskt svenska värderingarna längre och den helt svenska sättet att tänka. Men jag känner mig ändå väldigt svensk i grund och botten, tror jag.
På vilket sätt har du inte det då?
Jag vet inte. Saker och ting har säkert förändrats en hel del i Sverige ändå. Men jag tror att det finns en... Det här, just att svenskar är ganska lugna och diplomatiska och trygga någonstans och kanske också ganska världsvana på ett sätt men ganska exotiska på ett annat. Jag tror att svenskar känner att de är normala och tråkiga fast egentligen är svenska ganska annorlunda om man jämför med liksom Europas kulturer runt Medelhavet och jänkarna och engelsmän och så vidare. Så att ja. Helt enkelt.
Hur är det med liksom upplever du dig igenkänd liksom på Stockholms gator? Eller hur är det med den grejen?
Jag tror att det är nog ett av de länder jag är minst igenkänd i faktiskt. Ja. När jag kommer hit. Det är inte en chef som säger någonting. Nej. När jag går på gatan i Italien eller vissa andra ställen så finns det större chans att jag blir igenkänd.
All right.
Och när jag blir igenkänd i Stockholm så är det ofta av turister.
Okay.
Och då är de just italienare eller tyskar eller så. Det har hänt, men det är inte, jag menar, det är ingenting som jag går runt och oroar mig för eller tänker på. Det händer inte hela tiden.
Men jag brukar ta upp det när jag försöker liksom förklara klubbscenen för någon som inte är insatt, att så här, ja, men en av de mest välkända DJ:erna är från Sverige, men så här, ja, men spelar för i normala fall för liksom tiotusentals 2 gånger per vecka eller mer så här, men ingen vet vem det är liksom ändå. Så det är en speciell scen på det sättet om man jämför med liksom, ja, pop.
Absolut. Och sen kan det också vara så, jag har varit med om att man tror inte det. Och sen så har folk känt igen och så ser man att någon skriver någonting och taggar en i, liksom, på nätet. Då är det folk som känner, men de svenska säger ingenting.
Ah, du menar
så folk? De visar inte att de känner igen den.
Om de inte är fulla.
Det är liksom bara stoneface. Ja, exakt.
Och det blir inte
men
det också
men sådär dagtid man går runt på stan, det är liksom stoneface. Och så dyker upp någonstans. Så kan det vara.
Det var inte det också typiskt svenskt.
Ja, man vill inte riktigt kanske störa. Det var därför jag sa det. För där har du en ganska typisk svensk grej. Holländarna är lite så också. De är väldigt oimponerade och sådär. De vill inte. Medans kanske amerikaner eller italienare. De går upp och talar om vad de tycker. Och vill ta en bild och är så här jättepå. Liksom, och tycker inte att det är något konstigt.
Och, jag tror kanske inte att svenskar är oimponerade. Det är bara att man inte vågar ta steget. Ja, men
det kanske
är
så det. Blyga då.
Ja, exakt.
Ja. Blyga, liksom.
Ja, det tror jag, om vi ska fortsätta med generaliserande
och lite jante också kanske. Liksom.
Ja, lite den där också. Ja.
Han ska inte tro att han är något.
Ja, men det är lite så.
Ja, ja kanske. Ja. Men den här flytten till Ibiza, det kanske vi nämnde, men när skedde den?
Ja, 4,5 år sedan, så 2017 då.
Just det. Ja. Var det liksom praktiska eller sentimentala skäl, alltså eller båda? Eller
så. Jag hade väl kanske velat göra den grejen någon gång i mitt liv, just det här och liksom lämna Sverige. Jag var väldigt inne på London och England, men Ida då, min fru, ville inte bo i en storstad som London så mycket. Så att vi var väl så här, försökte hitta en kompromiss och tittade på nästan alla länder i Europa och liksom vände och vred på det ganska länge. Och kom fram till att Ibiza var liksom lite av båda världarna. Vi bor på landet, men det är väldigt internationellt. Barnen på internationell skola. Och jag får liksom ändå ha väldigt nära till scenen då såklart. I alla fall ena delen av halvåret man kan gå ut. Och det finns, alla kommer igenom, mycket polare, kollegor. Och, så att det var väl en ganska bra kompromiss.
Just det. Eller vi tror att du aldrig hade spelat på Ibiza.
Jag har aldrig varit där. Nej. I hela mitt liv.
Nej, det är ett under.
Ja, jag vet. Jag tror att jag är den enda i den här liksom världen som inte har varit där ens.
Ja. Nej, precis.
Men jag är en late bloomer. Jag kanske hamnar där till slut.
Ja, det har genomgått ganska mycket förändringar de här åren. Och sen jag kom dit i början på 2000-talet. Det är inte riktigt den än det var. Men det är fortfarande lite av ett dansmusikmäcka. Sen har självklart pandemin och allting slagit hårt mot Spanien generellt. Och det är ganska strikt och jobbigt just nu. Liksom. Det händer inte så mycket. Men när det kommer igång igen så rekommenderar jag att komma och kika lite.
Ja, men det är nästan som dansmusikperson. Så. Ja, du vet.
Jag vet. Jag vet.
Ja, exakt. Ja, den tiden kommer. Hur är det att bo där då?
Det är inte som man ser på de här tv-serierna som gick förr i tiden.
Ibiza Uncovered.
Nej, men många har just det jag vill komma till, att många har en bild av Ibiza som liksom bara ett festparadis och med allt vad det innebär. Och liksom, men det finns ju självklart en annan community som bor där och liksom ett liv där som är utanför här. Det är ju en gammal hippieö liksom. Hippiesen kom dit på 60-talet. Egentligen före Goa och liksom allt det här. Det var väl en av de första så här hippieställena på jorden så vitt jag vet. Och det lever väl kvar lite grann liksom i. Även om det har blivit mer. Kanske mycket mer rikemans hippies nu för tiden. Eller liksom bohemgrejen sådär. Så finns det finns väl en väldigt stor. Ganska stark spirituell community och liksom utanför festerna och liksom upp med norra Ibiza och så det är mycket mycket yoga, mycket plant medicine, allt sånt, hela den grejen vad det innefattar liksom. Folk från hela världen söker sig till Ibiza och för att utöva liksom såna grejer och hålla på med sånt, så att det är väldigt mycket liksom healing och prat om sånt och allt vad det innebär. Så det är ganska spännande på så sätt. Och sen så är det mycket folk generellt. Jag menar, vi har barn i skolan där och många av dem som flyttar dit är kanske folk som, det finns inte så mycket jobb på Ibiza, så det är då folk som kanske redan har lyckats eller gjort någonting som söker sig dit, som vill chilla andra delen av livet, som har barn och så vidare. Så att man träffar mycket folk som har gjort både det ena och det tredje. Och sen de folk som just de som söker till Ibiza då kanske har gemensamt att de gillar dansmusik eller den typen av crowd. Så att det blir ganska mycket excentriska människor. Så att det är kul.
Mm.
Roligt. Jag har träffat mycket annorlunda folk som kommer från olika bakgrunder.
Nej, jag fattar. Jag läste också i någon intervju just om så här, ja, men att du ändå upplever ett, som det var uttryckt, tror jag, spirituellt uppsving eller liknande. Mm. Att du har ändå tagit någon del av det. På ett bra sätt, lät det som.
Absolut. Jo, men jag, när jag landade där liksom för 4,5 år sedan, så jag har väl aldrig egentligen dykt in i det så mycket. För att jag har väl alltid varit en storstadsmänniska och levt mitt liv i 190 och så vidare. Och rest och hållit på. Men när man får sådana här in på knuten och börjar ta del av det. Och man träffar folk som man får respekt för och liksom lär känna. Och dyker in i det lite, så finns det ju en hel del att hämta. Liksom. Så att jag har gått på lite ceremonier och vänt ut och in på mig själv lite och gjort min resa. Och det har varit jävligt spännande och givande.
Som någon sorts liksom motpol till ett hektiskt liv typ, eller? Är det på det sättet?
Ja, alltså, precis. Jag, som jag sa, jag har spelat och rest i 25 år ungefär nu, tror jag.
Mm.
Och sista åren så var jag på väg att gå in i väggen ganska många gånger, som så många andra, och haft lite mental health-grejer liksom. Ingenting jätteseriöst, men det är bara jävligt utjobbad liksom. Tre barn, ganska hektiskt liv att jonglera, så att jag tror jag sökt en del svar av vissa grejer som har hänt i livet som de flesta har, och fick en del av de svaren och lyckades gå lite full circle, och det är lite som till exempel ayahuasca, som är en av de starkare plantmedicins, då jag vet inte hur pass mycket folk vet vad det är exakt.
Jo, men det är väl ganska
precis
omtalat.
Det har ju varit ganska mycket surr om det senaste åren. Så att jag gjorde det, jag åkte till Costa Rica och gjorde en vecka ayahuasca där också. I samba, jag gjorde först på Ibiza då, men sen så ville jag göra en, liksom en ordentlig omgång. Så, och det var ju jävligt spännande. Vi gör med 4 kvällar i rad. Och det är traditionella ceremonier liksom, med shamaner och så vidare.
Inte att leka med. Har
det, det här skulle jag ju kunna sitta och snacka om i flera timmar. Mm. Det är sjukt spännande.
Ja, det är spännande.
Jag har inte gjort det själv. Nej. Men jag har läst väldigt mycket om det och sett väldigt många dokumentärer om det. Det är sjukt spännande. Någon gång kanske.
Ja.
Jag tror inte att jag är där mentalt än.
Jag tror att just med ayahuasca, så jag brukar säga det, att det är många som säger att de vet inte och kanske, men vågar inte. Jag tror man vet. Man vet om man vill, och känner man sig kallad, så är det väl kanske någonting jag skulle kunna rekommendera. Men det är ingen lek liksom. Det är läskigt, men man kommer ut på andra sidan med mycket insikter, måste jag säga. Framförallt om sig själv.
Ja, precis. Nej, det är superintressant ju. Det finns även här i Sverige, tror jag, va? Eller? Det har varit i alla fall...
Jag tror att för några år sedan så var det några som försökte, eller de gjorde det, men sen så var det ganska mycket snack om det, och jag tror inte de kunde fortsätta.
Ja, exakt. Jag tror inte det omskrevs positiva ordalag, kanske rättvist så då?
Nej, precis. Men jag har inte full koll, men nej. Jag vet att jag såg några grejer om det. Och det.
Jag tror det finns i alla länder, men det är ju en ganska underground rörelse liksom, i och med att det kanske inte betraktas som helt lagligt
nej.
Överallt.
Nej.
Det är lite olika hur det tolkas, men det finns ju... Till exempel i USA finns det kyrkor som använder det som ett religiöst sakrament. Liksom, och de får brukare på grund av att det då är i religiöst syfte.
Ja,
precis.
Det är väl ett sätt att komma runt det.
Ja, och sen tror jag att det är en helt annan grej att göra som du gjorde. Att åka till Costa Rica eller till Sydamerika och göra det på riktigt. Där man
på plats.
Liksom, på plats än att sitta i kanske någon så här halvkällare eller garage i Stockholm. Alltså, men du vet.
Ja, ja, absolut. Alltså, det beror på lite ceremonin i sig och vem det är som har ceremonin och hur den utförs och sådär. Har man rätt person på plats i Sverige, så kan det säkert funka jättebra också. Men det krävs... Det är väldigt ceremoniellt. Det är ingenting man liksom tar på en fredagkväll för att ha kul. Utan det krävs att det liksom görs enligt tradition och på det här sättet då liksom.
Set and setting.
Liksom. Precis.
Mm. Ja, fett.
Ja.
Du, det var en av våra lyssnare, Mikael Torsby, hörde av sig för flera månader sedan.
Mm-hmm.
Innan han visste att du skulle komma hit. Men då sa han gjorde ett gymnasiearbete 1998 och besökte om svensk techno och besökte Planet Rhythm,
ja,
skivaffären där du jobbade, va?
Mm, stämmer bra.
Och då skrev han, jag citerar då: då jag tog bilderna på Planet Rhythm stod Joel Mull och pratade högt i telefon om att någon måste hoppa upp och dra ner honom tillbaka på jorden. Om dig. Då vet jag inte vad du hade gjort eller tänkte göra. Men det låter som att du hade höga, stora planer. Eller liksom, någonting behövdes du dras ner på jorden ifrån. Du kanske inte minns vad det var. Men kan du tänka dig vad det var liksom för sorts...
Ingen aning. För första låter det inte riktigt som Joel. Men
nej, det, jag inte...
det låter väldigt lösryckt i ett sammanhang. Men alltså, jag var väl alltid väldigt ambitiös från början och liksom ville mycket och var väldigt peppad ofta. Och jag är fortfarande otroligt nog efter alla dessa år när det kommer till hela den här snurret, DJa och göra musik, och jag älskar det fortfarande. Så att jag, just den situationen är svårt att veta vad Joel syftade på.
Nej, jag är inte säker på att det var någonting liksom negativt, utan det kan lika gärna ha varit något liksom,
absolut,
humor.
Absolut.
Liksom.
Absolut. Och vi var ju vi var ju så himla tajta på den tiden, liksom jag, Joel, Jesper, Kari och ett antal killar till liksom, och tjejer, men framförallt killar måste jag erkänna att vi var. Vi hängde varje dag, vi gjorde musik, vi levde liksom som man gör i den åldern. Det var vår identitet till 100%. Och vi levde och andades och sov techno. Och det var liksom det vi ville. Och, så att det kan ju vara, ja, det kan vara taget i vilket sammanhang som
exakt
helst.
Men jag gissar att du hade, ja men du sa du, att du hade ett bra driv redan
från
början. Ja,
det har
jag alltid haft. Liksom.
Det är nog därför jag har fortsatt tills jag... som idag 45 år och fortfarande åker runt och spelar techno liksom.
Ja. Hur länge kan du se dig själv fortsätta?
Jag har alltid sagt någon gång i mitten på 50-årsåldern kanske. Men nu så i och med den här pandemin och att världen håller på och jag vet inte riktigt vad som ska ske. Både med klimat och pandemier och allt. Och scenen förändras ganska snabbt och också... har de väl fått sig en smäll i med allt det här liksom. Så att jag får se. Så länge det känns kul så är det ju. Så länge man känner att man har något att ge. Och att man känns att man är relevant. Att man får den feedbacken man vill ha för att kunna fortsätta liksom.
Men det måste ha varit, eftersom du sa ju det själv. Och du har liksom varit aktiv så här i 25 år.
Ja.
Säkert mer.
Ja, jag började DJa när jag var 11. Så att det är väl, jag har DJat i 34 år.
Men jag menar mer så här, om du ser tillbaka på hur liksom teknoscenen, du har ju varit med genom alla, liksom alla faser, alla liksom, alla trender, alla liksom, vad är den största skillnaden tror du? Alltså om du ser idag jämfört med hur det var för 10 år sedan, hur det var för 20 år sedan, förstår du vad jag menar?
Absolut. Men den största förändringen, det var väl liksom internet. Det var ju liksom, jag var med innan internet och efter internet. Och innan internet så var vi liksom, då kom man över en tidning från Tyskland där det stod 5 rader om något man var intresserad av. Och då sög man åt sig den informationen som en svamp liksom. Det var så vi hittade information på 90-talet. Det var ju liksom lösryckta grejer, lösnummer av tidningar. Ja, det var det som fanns. Och sen kunde man läsa på skivomslag och försöka föreställa sig saker. Och liksom man försökte få information om grejer, men det gick inte. Så det var väldigt hemligt och spännande på den tiden. Allting var ju liksom, det var så många olika scener som pågick i olika länder som kanske inte hade riktigt kontakt med varandra. Så att gick du ut och lyssnade på en amerikansk DJ, då hade han med sig liksom vinylen som han hittade hos sin distributör eller sin skivaffär i Chicago. Och hörde ett sätt som är musik som du hade aldrig hört det förut. Liksom. Du kanske visste 2 låtar. Och så är det ju inte nu. Så nu har ju alla tillgång till liksom all information. Så att i det fanns det en otrolig spänning. Och det är därför också jag tror det romantiseras väldigt mycket om 90-talet. Nu och liksom folk vill tillbaka få den där känslan att allt inte ska vara så jävla tillgängligt hela tiden. Så för mig så är det självklart den stora, det som har förändrat allt. Det finns ju knappt något som man, även om folk kallar grejer underground idag, så är det ju inte underground på samma sätt. I och med att elektronisk musik generellt har blivit så mainstream. Jag menar, jag kommer ihåg när jag hörde Inner City, Good Life på radion 88 första gången. Och bara liksom att höra en 909 eller en synt på radion på den tiden i det sammanhanget, i dansmusik som han var så här, man ringde upp en polare och bara, shit, vet du vad jag hörde på radion? Det är helt sjukt. Liksom. De spelade någonting med liksom de här instrumenten i. Och så var det ju ända fram till mitten på 90-talet säkert, eller ännu längre. Och idag så är det allting baseras runt det vi gör i princip. Det är datorgjord musik och det är det som äger, och all pop, allting är liksom producerat så att hela den känslan av musiken och vilken vikt musiken har och hur den upplevs av ungdomar och allting, det är en helt annan värld vi lever i nu liksom.
Mm. Vi pratade om det innan också lite grann, om just, för du nämnde underground och, ja, som kan vara mer eller mindre underground nu. Men liksom du kommer ju ändå från det.
Mm.
Har du liksom en komplicerad koppling till det idag? För på ett sätt är ju det, ja men techno är ju fortfarande på ett sätt underground by
nature.
Ja men exakt. Samtidigt som du är en av de stora som spelar på många festivalscener.
Ja, alltså, jag är inte underground längre, om man nu ska använda det ordet. Men jag brukar alltid säga att det måste ju finnas en underground i techno för att den ska fortsätta. Och det är extremt viktigt att den finns. Sen att jag personligen kanske inte är kvar där, det är väl en ganska naturlig resa tror jag för många. När man börjar som sen tonåring och gör någonting och identifierar sig med det och liksom, och sen växer och så ser man hela världen och så börjar man spela överallt. Och så har jag gjort den resan jag har gjort. Men jag har extremt mycket respekt för den scenen och alla de eldsjälarna som gör den grejen. För att om inte det finns, då finns inte resten heller. Och oftast är det så att de trenderna inom techno eller elektronisk musik, de föds ju ofta i underground liksom. Och sen så plockas det upp och så blir det stort eller så försvinner det. Så att det är otroligt viktigt att ha den här lokala scenen. Det är väldigt kul att se också att efter alla de här EDM-åren där det kanske försvann lite för att allting varit så himla bombastiskt, så har det liksom kommit en counterculture nu med just en mer underground-baserad kultur. Det har blivit coolt igen och musiken har också gått tillbaka till att bli mer extrem. Framförallt techno, det går fortare igen. Men vi är tillbaka på 90-talet med BPM och liksom hela estetiken.
Mm.
I uttrycket och hela rave-grejen och liksom, även om det inte är som det var på 90-talet, så är det ändå det som liksom, man känner igen sig mycket i det. Och, det är skitkul att se och det är så scenen plogar på liksom, att det går fram och tillbaka.
Det var lite det jag var inne på, det jag frågade tidigare, att liksom, det måste vara så kul att se för dig att se alla de här liksom cyklerna går runt och komma tillbaka. Ja, och
det är ju det. Det är jättekul. Samtidigt som att ibland blir det bizarrt. För att grejer som jag kanske inte gillade på 90-talet, som vi som var liksom hardcore techno lovers på den tiden tyckte var kanske, ja, men det var inte det vi gillade eller spelade, har idag blandats ihop med techno och kallas för techno. Det är som just nu så är det ju en ganska stark hardstyle och hardtrans influerad techno som är på toppen och som folk gillar. Och liksom det känns nästan som att folk tävlar i vem som spelar snabbast igen. Och så blir det så här 150 bpm och så. Och den grejen gillade inte jag då. Jag gillar den inte nu heller så mycket. Så att jag har väl kanske valt att ta ett litet steg bort från det, just för att hardstyle aldrig var min grej liksom. Respekt till de som gillar det, men det är ganska konstigt att se det morfas ihop med techno-soundet idag och kallas techno liksom, av vissa.
Mm. Jag som gammal techno, ja du också, men jag kanske var ännu mer en trans, alltså skulle jag säga, en gammal trans-kille. Så ja, det är intressant att se, alltså så här, ja, men transklassiker från 99 bakas in i liksom teknosätt. Det är nytt för mig liksom. Jag gillar det, men jag fattar folk som jag fattar folk som inte gillar det. Och det är liksom det är inte en helt självklar kombination heller liksom. Ja, men det är kul att folk gillar olika.
Absolut.
Om man ska vara diplomatisk svensk då,
Nej, men det måste man. Jag tror att det är det som är viktigt. Och jag, en sak måste jag säga att en av anledningarna till att jag har överlevt så länge är för att jag har haft ett ganska öppet sinne och varit liksom beredd att ta in de här nya trendförändringarna och alltid liksom försöka förstå och ibland kanske sätta trender eller anpassa sig eller liksom haka på och känna att man alltid försöker hålla sinnet öppet för den typen av förändringar. För att många av dem som jag ser idag som kanske haft fantastiska karriärer men som kanske har liksom börjat trilla av. Det är ju ofta de som kanske försöker hålla fast vid ett speciellt sound för länge och blir sentimentala. Och sen sitter de och så blir de bittra och så är allt annat dåligt liksom. För att det är inte som det var förr eller det ska vara så här eller det ska vara så här. Och den grejen har jag aldrig riktigt fattat faktiskt.
Nej, det är en fara. Det är en fälla, tror jag.
Så det gäller att vara, det gäller, jag tror att det gäller att ha ett öppet sinne i elektronisk musik hela vägen. Annars fastnar man och så stagnerar det liksom. Mm.
Ja, alltså det var också lite det jag försökte luska ut där, alla de här liksom trenderna som kommer och går. Hur liksom, för dig som ändå liksom är delvis en trendsättare som är så pass liksom stor. Hur, liksom, hur delikat går du in i de här, liksom, det är så här när någonting börjar bli stort? Det är så här, okay, hur mycket ska jag plocka härifrån? Hur mycket, fattar du vad jag menar?
Ja, jag har aldrig varit så beräknande faktiskt, eller kalkylerad. Även om det kanske kan verka så är det faktiskt inte så. Det har alltid bara varit magkänsla och man bara plockar upp något. Fan vad ballt det här, okej. Okay. Och så liksom börjar man viba på det och sen blir det någonting snarare och så kanske man börjar spela mer åt något håll eller vad som helst. Det handlar ju om känslor liksom. Du måste ju känna någonting när du hör magin och kunna referera. Det som blir svårt och det som är lite som jag pratade om, det är när det kommer musikstilar som man kanske inte har gillat alls in i techno och där man kanske då liksom, i och med att man har referenser, kidsen idag har inte de referensgrejerna som vi har som var med då, så att det blir lite så här, men hallå, vänta här nu, så här var det inte, eller liksom, förstår ni vad jag menar?
Ja, jag fattar precis.
Men samtidigt så är det kul, och det är det man måste komma ihåg, att den här musiken är ju liksom, den förändras extremt fort, och det är liksom ungdomar som, och det kommer in nytt folk hela tiden, och folk vill ha liksom energi och saker känns fräscha för någon annan som kanske inte känns så fräsch för en själv liksom. Och så där gäller det att försöka se på det med positiva ögon såklart.
Mm. Ja, vi var inne på att du gillar att jobba mycket och sådär. Alltså finns det något som kan beskrivas som en vanlig dag liksom? Och hur ser i så fall den ut?
Det är väl som för de flesta andra, det är mycket laptop liksom. Sen jag bor på Ibiza, jag försöker hålla mig i trim, så jag försöker träna en stund och sen så jag byggde min första studio på 10 år förra sommaren, så det har varit mycket studio under lockdownperioden här, så
då, som finns hemma?
Ja, precis, på Ibiza.
Exakt.
Så jag har suttit och gjort mycket musik, så det har väl varit min vardag nu när jag inte varit ute och spelat så mycket, men annars är det lite möten. Vårt kontor ligger i London, där min manager och label manager och diverse andra sitter. Så att vi snackar med dem och sen beror det på. Jag menar, det finns inga direkt. Sen man är hemma några dagar, sen ska man iväg igen. Så man har väl en väska som packas upp och packas ner liksom.
Exakt. Ja, men du var inne på det, kontor i London och där sitter några och diverse andra. Alltså hur stor är liksom teamet? För det är svårt att veta. Mm. Alltså teamet runt dig och Drumcode, det kanske går liksom in i varandra, antar jag lite grann.
Absolut.
Men hur många är liksom?
Vi ses ju som att vi har ett ganska litet team om man tittar på operationen som vi har just nu. Liksom. Så jag tror att i London är det kanske 5 pers och på Ibiza är vi 3. Så på Ibiza så bor min tour manager som följer med mig varje helg när jag reser och sköter liksom, ja, vi reser tillsammans. Sen så har jag en personlig assistent på Ibiza som hjälper mig med möten dagliga, boka grejer. Det är mycket så här att sköta på Ibiza också med, just för att vi har barn där och spanska byråkratin är ett jobbigt, så det är ganska tidskrävande att hålla på med. Vi har massa djur och allt, ja. Så att hon är lite allt i allo. Sen så i London så sitter det min manager, en label manager, en kreativ manager, en kille som håller på med våra events, typ vi har ju festivaler och drumcode events och sånt. Sen har vi en PR tjej, men hon sitter inte på kontoret, hon är mer, det finns några till som är liksom
frilans.
Ja, frilans, men som jobbar för oss liksom.
Och hur bra eller dålig är du på liksom delegera ut
allt? Det är min manager som sköter den biten mest. Det är min uppgift, till största del ligger i A&R för labeln liksom. Det har alltid varit det jag gör. Och hålla kontakt med artisterna, och i och med att vi har så mycket artister nu och sköter 3 skivbolag, så är det ganska mycket hela tiden med att snacka. Jag har alltid haft lite det som min grej, att jag har personlig kontakt med de flesta artisterna. Många andra DJ som kanske är min, som gör det jag gör, de kanske låter sina label manager göra det och har inte så mycket kontakt. Men jag har väldigt mycket personlig kontakt med alla jag jobbar med. Jag tror att det är det som gör Drumcode lite vad det är också. Mm. Det är väldigt mycket en family affair liksom.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Så det är mycket det som mitt, jag bara snackar med artister och gör ordning releaser, lyssnar på grejer.
Ja, fett. Nej, Drumcode har ju verkligen blivit ett liksom brand.
Mm.
Alltså, det var väl, ja men det har man väl läst och hört genom åren, att det verkligen var, ja men DJ-fokus från början liksom.
Ja.
Är det fortfarande lika mycket så att det ska funka på?
Ja, det tycker jag. Jag har behållit lite, alltså grundtanken var väl att om jag spelar det så kan jag släppa det. Jag vill släppa musik på det skivbolaget. I och med att jag började som DJ, och jag skulle nog fortfarande beskriva mig mest som DJ, mer DJ än producent. Så det har väl alltid handlat om att jag ska kunna spela musiken som släpps där liksom. Mm. Om inte jag vill spela det, då släpper jag inte.
Precis. Nej, men sen har det ju växt som sagt till en verkligen stor grej. Och jag tänkte på det, så Drumcode Radio alltså startade ganska tidigt, eller hur?
Ja, det är väl 11 år nu. Jag gjorde precis rösterna till senaste showen idag. Jag tror att vi är på 570 episoder och sånt där. Så det är 11 år.
För det känns bara så, alltså idag känns det så självklart att alla har en liksom radioshow. Men min känsla är ju att den har hjälpt till att bygga Drumcode.
Ja.
Har jag rätt eller har jag fel?
Liksom? Nej, verkligen. När jag började den så var ju det ett fantastiskt sätt att nå ut. Och liksom, vi har ju haft extremt höga lyssnarsiffror i perioder. Och nu så är ju hela landskapet så saturerat, eller vad heter det? Saturated. Så att självklart så sprids lyssnarna kanske lite mer nu för tiden. Och det är YouTube och det är mycket streams och sådär nu som folk kanske hellre tittar på. Folk filmar med helikoptrar och kastar sig ut för klipporna vid det och sådana där grejer. Så det är lite mer konkurrens idag. Men när vi startade det då 2010 tror jag det var, så var väl det en del av liksom planen att nå ut och till sin fanbase med musiken och med mina mixar. Och det har ju varit, alltså det bygger mycket på att jag tar snuttar ur eller hela sets ibland från mitt live DJ-ande liksom. Mm. Och sen är den syndikerad till, jag vet inte, 60 stationer eller något sånt där runt om i världen, FM då.
Ja.
Och sen lägger vi upp det på nätet en vecka efter att det har sänts på alla de här radiokanalerna.
Ja, jag tycker fortfarande det är coolt att höra med saker som går ut i FM-band i olika länder. Jag vet inte hur länge vi kommer tycka det, men jag tycker...
Jo, men det är alltid, det är ungefär som att släppa vinyl liksom. Om man har en show som går på FM också, så är det är ju jävligt kul. Jag har varit med om några gånger att jag har råkat sätta mig i en taxi efter att man har spelat i Holland, och så kommer den på precis på rätt kanal i Holland och man hör sig själv, och det är fett liksom. Ja. För då får du radiokompressionen och allt, det känns som just radio det. Liksom.
Ja, vi får se när FM blir liksom så här retro... kanalen liksom. Ja, men det är coolt.
Det är det väl redan.
Ja, det är kanske det.
Ja, det tror jag.
Nej, exakt. Men ni verkar ha en dedikerad fanbase också. Jag såg någon grej som var rolig. Att, ja, om det nu var ett par år sedan där du hade lagt upp typ filmklipp på någon snubbe som stod längst fram och skrev typ, jag har fler bilder på den här killen i min mobil än på min familj. Så är det någon som vet vem det är? Hur gick det i den jakten?
Ja, han hörde av sig direkt, såklart. Och sen, jag såg faktiskt han i söndags i Montpellier. Igen, då stod han där längst fram. Jo, men det finns ju, det är sjukt. Alltså, folk tatuerar sig och liksom... Hela snurret, det har blivit så. Det har varit en fantastisk resa och ha så jävla mycket fans. Och det har nästan blivit liksom ett lifestyle-brand. Och folk har träffats genom brandet och gift sig, och så får man skitgulliga meddelanden att ja, vi träffades på en drumcode-fest, och så får man en bild och så har man en stor drumcode-flagga i vardagsrummet, och så sitter de där med en liten baby och liksom, så det är ju rätt sjukt, för mig var det bara någonting som jag hittade på när jag var 20 bast, som sen har blivit mitt liv liksom. Mm.
Men är det ingen som har hört av sig och har frågat om du vill komma och liksom så här viga dem typ?
Eller jo, absolut. Det har jag också haft frågor om, och på medans jag spelat möjligt. Ja, men någonstans måste man kanske dra gränsen. men visst skickar jag en del hälsningar och sådär. Liksom, det är skitkul. Det är väl ändå det man är här för att jag får glada liksom, och den här musiken förenar oss. Och så när man kan har varit en del i sådana positiva saker i folks liv, så är det såklart något vackert.
Ja. Vem har gjort drumcode-loggan?
Den snodde jag från en ring som jag hade på fingret när jag var 20. Jag startade livet när jag var 20 och då hade jag släppt lite skivor innan sådär, men bestämde mig för att starta eget. Jag hade en idé om, jag hade kommit på namnet drumcode och släppt ett par talade först på labeln Planet Rhythm då. Just för att jag spelade trummor först när jag var liten. Och det var alltid det egentligen som sög in mig i dansmusiken sen. Att jag, när jag började DJ, så letade jag alltid efter partierna eller mix, liksom, remixarna med fetaste trummor och sådär. Så det har alltid varit väldigt fokus på den grejen. Så då drog jag igång det namnet. Sen så hade jag en ring, så jag kommer inte ihåg hur jag köpt den. Men det var inget spektakulärt, utan det var bara någonting... Och så var den här symbolen på ringen, och, då, och så liksom såg jag D och ett C i den. Och så var det också, jag tror att det är någon gammal, jag vet inte om det är Inka, eller det är någon av indianstammarnas, nu, det borde jag veta men jag kommer inte ihåg. Men som, och det betyder loppen och livet okay. Och evigheten, så det var också, det fanns perfekt. Också en, ja exakt, det var bara så här, okej, okay, här är den.
Så det var ingen som har copyright på den, om den liksom...
Ja, nu tror jag vi har copyright på den faktiskt.
Är det så?
Ja, jag tror
ni tog den från indianstammen?
Nej, jag vet inte. Jag vet inte om det ser exakt likadant ut heller, men det är i alla fall just den, alltså spiralen och snurra, alltså den typen av snurra är ju liksom en symbol för en loop, kretslopp liksom.
Ja, men jag satt faktiskt inför det här samtalet, så satt jag och lyssnade tillbaka på, ja men den tolvan, om det är en tolva som hade drumcode 1, alltså en Planet Rhythm 12. Och så var det en, det fanns ju också en Acid Code.
Just det.
Så då har du labelnamnet klart om det blir...
Det blir en nästa acid, label, ja. ja, precis.
Label. Nej, men det var kul att höra, det var feta grejer. Det var länge sedan jag lyssnade på den.
Ja, den kan man spela fortfarande faktiskt. Mm. Den håller, den första.
Precis. Gör du det? Eller vad är liksom, hur är ration på gamla och nya tracks?
Jag spelar inte så mycket gammalt generellt. Och det jag har lite nog med kanske som, vad det som jag pratade om tidigare. Att jag är inte så sentimental. Och jag har aldrig riktigt så här gillat att leva på mina gamla meriter. Utan jag spelar oftast nästan bara nytt. Ja. Och ibland så gör vi. Nu faktiskt jag håller på med en remix. Tillsammans med Bart Skills på gammal Hardcell och Grimvik grej som heter Square. Som var stor någon gång, ja, kan det ha varit början på 2000-talet. Så att vi funderar på, jag vet inte om vi kommer släppa, men det är någonting jag kommer spela. Jag börjar göra lite edits på de gamla grejerna. Och jag funderar också på, kanske på att göra någonting på Sam Paganini's Rave. Och några av de här gamla största hitsen som jag haft. Sen om jag släpper eller inte får jag se. Men generellt så har vi varken gjort så mycket remixar eller återanvänt så mycket av det gamla, utan det är mycket hela tiden att liksom komma framåt och hitta nytt och sådär.
Mm. Men jag tänker att den här trenden, den här, att det ska gå fort igen.
Mm.
Alltså, om man lyssnar på de första liksom 20 drumcode-releaserna, så är ju det...
Det är där vi är nu igen.
Precis. Ungefär,
eller scenen. En del av scenen. Det som är grejen nu är väl att förut så var det lite så här att hela scenen gick åt ett håll och så var alla på samma ställe. För nu så känns det som att det är så många parallella scener och stilar så man kan liksom göra lite vad man vill. Sen vad som är mest hypat kanske inte liksom alla är inne på, men det finns ju så mycket mer parallella vägar att gå. Och jag vill haka på, jag vill börja speeda upp det lite igen liksom. Jag tycker att 132, 134, jag spelar 135 här om helgen, det tycker jag känns bra nu liksom. Det är nice, men jag vet inte om jag kommer komma upp på liksom 144 igen. Och jag får kanske bara skylla på åldern där helt enkelt. att jag orkar fan inte med. Men jag är inget emot det, jag tycker att det är kul. Framförallt när det inte blir för hårt. Jag gillar inte när det är för hårt och för fort. Utan går det fort så får det gärna vara lite trippigare och mer liksom psykedeliskt. Då tycker jag att det blir kul liksom. Men när det bara blir aggressivt och hårt och snabbt för sakens skull, då tappar jag intresset. Det finns aldrig ett groove i mina grejer. Så fort man kommer över 138 så tycker jag att det är svårt att... Då är det inte groovigt längre. Då blir det liksom marsch och kick och rakt framåt.
Jag är helt med dig.
Ja.
Jag tror folk, alltså jag vet inte.
Men det är bara, jag säger inte att det är dåligt för en sak. Så jag tycker att det är skitkul att det manglas på liksom.
Precis. Bland en del folk jag känner så pratas det mycket om drumcode. Alltså, för det är ju mycket, är väldigt svängigt tycker jag. Alltså, men samtidigt har jag ganska många som jag kanske inte lyssnar så mycket, utan de förutsätter att det är, och det är ju mangligt på sitt sätt liksom, men jag tror att de inte kanske vet hur svängigt det ändå är. Bara en liksom personlig reflektion från min krets.
Ja, och sen så har jag också i samma, jag tror att det, så finns det också den liksom falangen av folk jag vet eller så här, folk som har följt dig liksom jävligt länge och som liksom tänker så här, men nu att folk tycker att du har blivit för mainstream.
Mm.
Eller att det liksom är så här, känner du av det så att folk liksom är så här?
Det är klart. Alltså, har man gjort den resan som jag har gjort och det blir så stort som det har blivit, det är självklart att det kommer finnas folk som, det blir inte lika spännande som att hitta något nytt, eller, och det kommer sjukt mycket nya, yngre förmågor nu för tiden som kanske de tar in den här ungdomliga energin och liksom. Så är det ju. Och det, jag menar, hela business-techno-snacket, och det har ju blivit liksom en liten grej av att folk har blivit stora. Men så är det med allting liksom. Och skulle man inte bli det så då skulle inte någon prata om det sen. Då hade man varit bortglömd. Så att jag är väl lite av den, så länge folk pratar så är man ändå relevant. Så är det ju. Och sen så är det också så att jag gillar att göra allt. Och jag har ganska bra koll på alltså jag kan spela på Pasha på Ibiza och fortfarande låta som mig själv. Men jag spelar också på Berghain samma helg. Och det är inte så många som gör det. Och det är jag liksom. Jag älskar musiken. Jag försöker vara positiv och jag spelar med överallt för alla med alla. Och jag ser festen och jag ser glada människor. Sen kan folk sitta och snacka på nätet och tycka att saker... Förstår du vad jag menar?
Jag fattar precis.
Och det, sen jag kom till en... För att i början på en karriär så är det ju jobbigare när man kanske inte har så mycket att stå på med kritik, med att folk snackar. Man är osäker, man vågar kanske inte... antingen vara så underground som man vill eller vara så kommersiell som man vill på grund av att man är rädd för vad folk ska tycka och säga. Men om man väl har tagit sig över och kanske bevisat vad man går för eller hur det är, och man liksom landar lite i och blir trygg i sitt eget uttryck och den man är, då jag vet inte, det där snackar jag inte mig så mycket. För att när jag väl står där och liksom det är fullt på dansgolvet och det är svinbra, då är det på något sätt det som räknas. Liksom. Den dagen det är tomma golv och jag står och DJar för mig själv, då kanske jag får tänka igen. Liksom. Men.
Nej, det är väl ofta deras förlust, tänker jag. Alltså, det finns ju en del bitterhet i sånt.
Jo, men precis. Nätsnack, liksom. Och sen är det så här, men vad är liksom kommersiellt? Är klubben som är svinfull, är den också kommersiell då? Liksom? Är det dåligt att ha mycket folk? Ska vi börja säga att stora fester är dåliga om det kommer för mycket folk? Ska vi börja säga att DJs är dåliga för att de drar för mycket? Jag menar, det bottnar ofta någonstans i bitterhet eller avundsjuka. Eller att man helt enkelt kanske inte gillar musik, men då kan man gå och lyssna på något annat. Folk sitter och snackar på nätet, det löser inte så mycket. Jag har alltid försökt.
Nej, men
jag har aldrig ens tagit mig faktiskt tid att besvara det där, för att jag besvarar hellre med action liksom, och gör någonting. Jag går ner i studion istället eller signar en fet skiva eller fokuserar på mitt sätt som jag ska spela på fredag och kör på liksom.
Nej, vad fan ska man säga? Men även fast jag sa det bra nu, det du har sagt.
Ja. Nej, men det är enda sättet att tackla det på liksom. Det är jävligt lätt att skjuta på folk som det går bra för, men...
Mm. Ja.
Du sa förbereda ditt sätt. Hur mycket förbereder du inför liksom spelningar nu för tiden?
Ja, så ofta så det är, när man gör de här stora grejerna, så jag tror att det är som med allting. Alltså, har du ett föredrag någonstans, så ju mer förberedd du är, desto säkrare är du när du kommer dit och ska snacka. Liksom. Talar du 3 gånger i veckan så kanske du kommer in i det och vet vad du håller på med. Kanske inte behöver minutiös förberedelse för varje gig, men jag brukar alltid se till att jag känner mig säker innan jag ska gå upp på vad jag ska göra. Om jag bara går upp med en påse låtar och försöker sätta ihop det live på scen utan att ha liksom lyssnat ordentligt på vad jag ska spela, då skulle jag känna mig ganska otrygg. Och jag är lite perfektionist i det mesta, så att jag pluggar den musiken jag ska spela. Och sen så handlar det mycket om, och ofta så, du kan ju spela svinbra, men spelar du efter någon som spelade mycket hårdare eller mycket softare, då kan ju publiken uppfatta det som att det inte alls var svinbra på grund av att du inte alls följde kvällens. Så att jag tänker väldigt mycket på sånt också. Jag kollar alltid upp vem som spelar innan, vem som spelar efter, och försöker göra ett jobb för kvällen i sig också, inte bara för mig eller för att jag ska komma och liksom skina och visa, ja, men här är jag, här är mitt sätt. Och sen spelar någon annan som spelar tech house efter, eller någon som spelar svinhår, eller vad det nu är liksom. Så jag försöker alltid passa in emellan, och är det någon som kanske spelar ganska soft om man är i mitten, och sen så är det någon som är ganska hård efter, då kanske jag bygger därifrån upp till den som ska spela hårt och gör min part. Och jag har alltid tänkt mycket så. Jag tycker det definierar en bra DJ för mig, någon som kan anpassa sig till kvällen. Och för att prata lite om det här nya som har kommit, det är det jag ibland kan sakna när jag ser de här nya unga förmågorna som har kommit. Svinbra sätt ofta, men de kör samma grej överallt, bara. Och sen finns det inte alltid liksom kanske en tanke på, det finns ingen solidaritet, utan det är bara liksom. Och jag gillar ju det där att man jobbar som grupp för att publiken ska få så bra upplevelser som möjligt. Liksom.
Mm. Ja, men jag tror att det är... Vi har pratat om sådana saker förut, men saker som publiken kanske inte alltid kan sätta fingret på, men som ändå gör eller förstör en kväll. Liksom. En sån tror jag, ljudet har vi nämnt förut, som kan vara en sån grej, så här, är det bra eller dåligt ljud? Men också, absolut, den, ja, men dels hur arrangörer sätter kvällen, och sen hur de som spelar såklart hittar sin del i det. Liksom. Så jag tror att det är superviktigt.
Ja. Vi alltid, vi kommer, jag tror att det var mycket så, och speciellt vårt gäng också som Joel och så, vi gillar att bygga och liksom se kvällar som en helhet och som en liksom tripp eller musikalisk resa, som man ska kalla det. Blir för mycket stora avbrott mellan, men det kan vara fett också om alla gör sin grej och det bara är så här, liksom mer som en festival, att ah, här är ett band och sen kommer nästa med något helt annat. Det kan ju också vara kul, men för mig så har det alltid varit lite att resa liksom med elektronisk musik, och desto längre och så länge man får flyga på den här samma resan, även om den liksom förändras i energier, men att det sitter ihop. För mig har det alltid varit ett ganska centralt budskap i retoriken jag vill använda genom min musik på scen.
Drumcode såklart, men det finns ju även True Soul.
Ja.
Kan vi prata lite om det? Mm. Där har ju du släppt alltså.
Ja.
Back in the day.
En av de första. Vilket nummer var det?
Ah, fan, jag kommer inte ihåg.
4, 5, 6, 7.
Ja, det var ganska tidigt. Ja,
3 till och med kanske.
Nej, inte så tidigt.
Ja, var det inte så tidigt?
Nej, kanske 8 eller 9.
Ja, den första 10 i alla fall.
Ja, det var det.
Runt 2005 eller?
Jag tror att det var 2005. Ja. 2005 eller 2006.
Precis. Jag såg att den nu var kategoriserad på Beatport som, det sa jag till dig innan också, som typ peak time techno eller
liknande. Ja, kul.
Apropå så här Beatport-genre så... Ja,
vi har snackat alltså, en del om det tidigare. Ja. Vi har drivit lite med Beatport liksom, kategoriseringar. Lätt. Nej, det är fan inte lätt alltså.
Nej, exakt. Men det är väl exakt... Hur... Jag har många frågor. Nej, jag tänker först och främst... För den lever ju och liksom, där händer det roliga bra grejer hela tiden också.
Ja.
En fråga jag hade är ju om det har funnits någon tanke på liksom, för det har ju ändå varit en annan strömning har ju varit liksom melodic house och techno där. Absolut. Jag känner att vissa så här, true soul grejer skulle, eller ja, platsar.
Mm. Vi släpper, ja, det hamnar ju i den kategorin till och med.
Ja, okej, så fall. Ja, exakt. Men har det funnits så här någon var det självklart att han skulle vara i skuggan av drumcode, eller har man du tänkte att typ, ja men försöka pusha och lyfta ännu mer?
Alltså när jag startade så var det väl tanken att det skulle vara en lite mer bred label. Drumcode är så himla nischat. Och där har väl om en utvecklats så har det väl låtit ungefär likadant från början till nu. Och det har väl varit lite tanken liksom. Det, just för att det är min DJ-stil och det är det jag spelar. När det gäller True Soul så är det mer en öppen palett. Så att vi har ju släppt allt från ambient albums till tech house, melodic, allting. Men jag brukar säga att allt som inte skulle få plats på drumcode kan släppas på True Soul så länge jag gillar det. Och det har varit ett ganska avslappnat och skönt sätt att kunna släppa grejer som man gillar men som inte passar liksom, på drumcode. Och så jag spelar ju mycket andra former av sets också. Liksom. Jag drar inte bara runt och spelar drumcode techno som vi pratar om. Jag gillar att spela softare med Ibiza-style-grejer liksom, när jag spelar där eller vart det nu är. Liksom. Så det är bra att ha en outlet för de grejerna också. Och jag tror för att jag har haft en lite mer avslappnad inställning till det och det inte är som press på att det ska liksom... det handlar inte så mycket om försäljning och... Eller, inte bara försäljning på drumcode heller, men just det här liksom... peak time-grejen, att det ska vara så stort och bombastiskt som möjligt, utan det kan vara lite vad som helst, har gjort att som du säger, det kanske är lite mer i skuggan av drumcode. Och det, ja, det är väl nog ganska medvetet. Mm. Det har funnits och finns kanske planer på att pusha lite mer och kanske börja med albums igen och sådana grejer. Vi är lite i den processen nu. Just för att jag har gjort lite annan typ av musik själv också, så att vi diskuterar lite vart det ska komma ut och mm. Och så vi får se.
Får du skicka demos alltså?
Ja, jag ska skicka demos.
Ja, det vill jag.
Jag ska bara börja göra lite musik först.
Du har ändå återvänt till ditt eget namn nyligen igen.
Ja, jag har varit ute och svävat lite. Men det kan vi snacka om en annan gång. Men ja, absolut, ja. När jag har någonting som jag känner
att
det här skulle Adam kunna lyssna på, så ska jag skicka.
Mm, jag lyssnar på allt.
Precis. Men det är en producentdel. Du sa att det, eller om jag förstår rätt så har det varit så här, ja men legat på... halvspår låga ett tag, men har kommit igång.
Alltså, jag fick barn 2011 och sen 3 stycken ganska tätt på varandra, så att de åren, plus att det var väl ungefär som vi pratade om där jag startade Drumcode Radio och Drumcode liksom tog ordentligt med fart igen. Och min DJ-karriär och liksom allting tog ytterligare några snäpp upp liksom. Och det var väl en ganska, hela scenen fick ett upplyft i och med EDM som kanske lyfte allting till nya nivåer, även teknoscenen och allting. Så att jag var så extremt busy där under de 10 åren. Jag hade en studio när jag bodde här i Stockholm där jag bodde då. Men så renoverade vi bort den för med barnrum. Så då var det mer liksom laptop och collab så där. Så att jag gjorde en del musik, men kände kanske att jag inte riktigt nådde ända fram, så att det blev att jag kanske skickade det jag hade gjort till andra och så blev det en collab liksom. Så jag släppte ett antal collabs under de åren med Pig and Dan, Dancer Pika, Bart Skills och så vidare och så vidare. Men har vi känt hela tiden att någonting har saknats liksom. Jag har satt väldigt mycket i studion på i början av min karriär och också under första halvan av 2000-talet. Och ha den kreativa grejen där man kanske bara är kreativ och inte måste prestera eller gå upp på en scen eller liksom ha ett mål, tror jag är jävligt viktig om man är kreativ liksom. Och så att jag kände nu då, jag byggde en studio förra året igen, jag kände när jag satte mig igen hur mycket jag hade saknat och att jag verkligen bara insåg att en stor pusselbit i mitt liv har varit borta lite för länge. Så jag, när pandemin kom då, så bestämde jag mig för att bygga en studio i källaren hemma. Så det gjorde jag, och sen har jag satt jag där fram till i våras. Nu har jag haft ett längre break, men jag har gjort ett album och ett antal releaser. Sen om det är bra eller inte, det vet jag inte. Jag håller fortfarande på och försöker klura ut.
Okay. Men ett album?
Ett album,
alltså,
ja.
Inte släppt?
Det är inte släppt än, nej. Vi kommer nog släppa det. Sen om det blir under mitt namn eller ett alias har vi inte riktigt bestämt. Men det är, jag har träffat lite folk på Ibiza, som jag också nämnde tidigare. Det finns mycket roligt folk där. Så att det är tillsammans med två andra. Det är en kille på vokaler som, han är sing-songwriter från England. Har mycket, ingen elektronisk musikbakgrund alls. Och jag hörde de har events på Ibiza som heter World Unplugged. Där han tar dit singer-songwriters från hela världen och alla möjliga folk som spelar klassiska instrument, och så bjuder de in 300 pers till en villa någonstans och så tända ljus och så. Och vi var kompisar med dem för vi har barn i samma skola. Så vi gick på de här eventen och jag bara, shit vilken röst liksom. Och sen så någon gång vid någon kaffe utanför någonstans så bara, men fan ska vi inte bara testa och spela in lite liksom. Så gjorde vi det. Och då gjorde vi det hos en tjej som heter Coco som... Hon har också en rolig historia. Hon har jobbat bland annat med Tricky som keyboardist. Och hon gör filmmusik och ambient, massa ambient släpp. Så hon kommer med från en, vad ska man säga, en sound designer, analog synt bakgrund. Gjort stora grejer som så här senaste Blade Runner-film-trailern och sådär, Hollywood-prylar liksom. Så att vi tre började göra musik. Och The Oddest Trio Ever kallade jag det på skämt. För att det var verkligen från tre helt olika bakgrunder.
Men det är väl då det blir kul?
Ja, exakt. Så att jag gjorde beats och strukturerna och liksom idéerna till låtarna. Och sen la vi på hans sång och hon fyllde ut med liksom sådär. Med analogsyntar och grejer. Och så det har blivit ett album och lite till. Men jag ska nog mixa om hela. Jag är, som jag sa, jag är inte helt nöjd med hela nedmixningen och alltihop. Så det är ungefär där jag är med det.
Okay. Fan vad spännande då.
Ja,
det vill man ju höra.
Eller? Verkligen.
Ja, men det finns några bra låtar där tror jag. Ja.
Mm. För visst, du rättar mig om jag har fel. Du har inte jobbat med jättemycket alias på senare tid.
Nej, precis. Det var ju kul när man satt i studion mycket och kanske också när man mer sökte efter sin identitet och man gör mycket olika grejer fram och tillbaks. Det här, anledningen att det här antagligen blir, det är väl för att det är någon form av lockdown-album. Det är, jag skulle sätta mig i melodic techno-facket, fast man känner ändå att det är liksom jag och mina trummor och det finns en drum code presence, men det går långsammare och sen så har jag ganska smöriga vokaler eller också ett ganska politiskt narrativ som har med just hela världs situationen att göra. Så att det är ett halvt politiskt, halvt kärleksalbum och någon form av Ibiza kärleksförklaring liksom. Det finns mycket Ibiza i det också. Och de influenserna som vi pratade om tidigare är med att ha gått igenom lite av en metamorfis själv. Först då med den här ayahuasca, men precis efter att jag hade gått igenom den så kom pandemin. Så det, för mig så var det lite som att när tiden stannade så var det nästan som att den gjorde det för att det var det jag behövde där och då. Nu så är jag sjukt trött på det. Det hade räckt med ett halvår eller ett år. Sen så var jag redo igen. Men så var det. Och då hade jag även byggt studion och träffat dem och börjat göra de här låtarna. Så att det kom ur liksom den... Det är därför jag också tror att det blev ett väldigt för mig ett väldigt annorlunda album. Det låter inte som någonting jag gjort. Eller det låter väl kanske lite som, jag gjorde ett album på True Soul 2002. Mitt första släppet på True Soul. Det är väl en fortsättning på det fast uppdaterad till dagens.
Okay.
I dagens sound. Ja, fast amen. Ändå inte. Det, jag vet.
Jag tror jag och många andra ändå tycker det verkar skitspännande.
Mm. Det tror jag.
Jag tror att det är många som kommer gilla.
Exakt.
Jag hoppas det i alla fall.
Ja, spännande.
Jävligt läskigt.
Ja, det kommer gå bra. apropå gamla alias. Jag hittade ett Tall Guy.
Mm, den är bra.
Ett släpp, va? Ja. Jag kunde inte hitta någon att lyssna på det, men det, det lät roligt. Försvunnit. Tall people have more fun. och sen spåret Looking Down. Och sen spåret 197 centimeters.
Ja.
Ja.
Det är en av de... bättre koncepttolven jag gjort ändå, måste jag säga.
När var det här?
Det där är släppt på en fransk label som hette Step to House, tror jag. Jag tror att den hette Step to House.
Jag tror det stod det på etiketten.
Ja, och det var en tjej som hette Karin Rousseau, som är David Rousseaus syrra. Hon jobbade på ett franskt bolag då, bodde i Paris och vart kompis med oss och såg till att vi fick lite spelningar i Frankrike där. Det var bland de första, när vi först började verkligen lämna Sverige och spela runt om i Europa, så var det genom henne bland annat. Och hon drev de här etiketterna och jobbade som, jag vet inte om det var label manager eller vad det var. Så vi gjorde allihop. Jag tror Joel gjorde ett släpp och Kari gjorde väl ett eller några. Han brukar göra några stycken. Sådär. Och Jeppe också. Sådär. Så det var så den kom till. Och det var väl ett av de mer kanske oseriösa namnen som jag har använt. Men det var mycket. Vi höll på. Vi var rätt oseriösa då. Eller vi var mycket fest och skoj och roliga namn. Och
ja, men vi hade ju Jesper Dahlbäck.
Precis, han är också. Vi har alla lite.
Ja, alltså jag tror att det är nog många som lyssnar på våran podd som såklart är sjukt peppade på att du är. Och jag tror att det är också många som är nyfikna på om så här, hur tajta är ni idag, hela det där gänget.
Exakt. Liksom.
Ja, så det måste man ändå ge tekniken, att vi har en grupp på WhatsApp som vi kallar Old School Crew eller Old School Boys eller något sånt där vi är allihop, så att det går ju liksom en tråd där med jämna mellanrum med bilder och gamla minnen och skämt, och där hela gänget är med, och det är ju sjukt kul, för att det känns ändå som att man har kontakt liksom. Kari bor i Finland nu, jag bor på Ibiza, Joel bor kvar i Stockholm och Jeppe också. Så att, vi träffas då och då och snackas lite. Så vi håller, det är bara bra vibbar. Mm. Det är jävligt nice att vi höll hela vägen. Det var aldrig någon kuckel.
Nej, det var inte så länge sedan man såg någon middagsbild där.
Nej, precis. Nej, men så det är kul. Vi håller kontakten.
Exakt. Men det är en rekommendation. Om man vill ha lite mer... bakgrundsstory kring hur ni träffades, så kan vi rekommendera att lyssna på Joel Mull och Jesper Dahlbäck avsnittet typ.
Ja, verkligen.
Kompletterar varandra bra liksom. Precis. Janne med Amazonen var ju något sånt Jesper Dahlbäck alias, som apropå oseriösa.
Men jag tror att alias. Det var inte det på samma. Jag tror att det är på Step to House också. Jag tror att vi alla hade en speciellt oseriös inställning till just de grejerna, eller roliga, eller vad man ska kalla det.
Ja, roligt.
Ja,
rolig. Sen är det svårt att lyssna på. Jag har inte hittat den där Tall guy någonstans, men det kanske finns. Hemma hos dig.
Jag tror faktiskt att jag sökte efter en på YouTube för något år sedan också. Och har inte heller. Jag vet inte ens om jag har kvar vinylen. Jag tror att jag har alla mina gamla vinyler någonstans. Men jag skulle inte kunna säga vad låtarna är. Hur de låter, jag har ingen aning. Ja.
Spännande.
Mm.
Ja, du gör ju mycket. Finns det någonting du gör när du liksom inte vill syssla med musik? Eller till och med ta ett break från familj? Alltså någon sån här intressen eller hobbys?
Så jag gillar att åka skidor. Men nej, annars är det nog inte så mycket. Musiken kommer jag jävligt långt på.
Ja, exakt. Det blir väl så när det är liksom
blurry. Träna och röra på sig och sånt är väl alltid bra liksom.
Mm.
Sådana grejer. Men nej, jag hinner inte så mycket annat faktiskt. Nej. Med familj och turnerande och du tar upp.
Nej, förståeligt.
Mm.
Om man blickar lite framåt då. Vad händer? Är det något särskilt du liksom... Ja, det albumet verkar ju spännande.
Ja, absolut. Men det är en kul grej. Så får vi se vilket format och vart det kommer och hur. Jag ska tippa på att det blir nästa år nu. Vi trodde att det skulle bli år, men jag tog ett steg tillbaka för att smälta allt upp ordentligt och inte göra några förhastade beslut. Annars är det väl... Alltså, det är mycket liksom... snack om just pandemi och spelningar och hela tiden flytta på sånt som är planerat. Vi planerar och vi gör ju events nu också, så att vi skulle haft en stor festival på Malta här som skulle bli liksom våran grand opening och komma tillbaka lite nu i september, men fick ställa in på grund av allt som försiggår. Så det är mycket helt enkelt planerande och kalendrar. Och jag har varit ute nu senaste månaden och spelat varje helg för första gången sedan allting hände ordentligt. Liksom. Flera helger i rad och lite fler gigs och sådär. Och det är rätt mycket att stå i med just bara med resandet och PCR-tester och form som ska fyllas i. Och nu håller jag på med, jag skulle haft skulle till USA nu i början på september. Men Lucas, jag har ett visum som är approved, men jag får inte en appointment på amerikanska ambassaden. Det är mycket administrativt tråkigt runt allt det här för att ja, det sätts käppar i hjulen hela tiden liksom, på grund av vad som försiggår. Så det är mycket det vi håller på med. Annars är det att planera nya festivaler för nästa år. Radion rullar vidare ett tag. Jag har funderat lite på att kanske lägga ner den så småningom och byta lite format på det. Men, och sen så längtar jag efter att komma tillbaka in i studion igen till hösten.
Men hur har det varit nu den här senaste månaden nu då? Hur har det känts?
Helt liksom? Galet. Alltså folk är ju, men det är ju som sista dagen, sista festen på jorden liksom, när folk kommer ur karantän. Så det är ju helt fantastiskt att se. Det har varit sån sjuk energi. Och det känns ju, för mig så känns det som att man har en mening igen liksom. Man sitter så här länge efter att ha varit van att resa och spela så mycket, så har det varit svinkul verkligen. Helt fantastiskt.
Det har vi också pratat en del om i den här podden, om så här, resor, hur folk hanterar resor som DJ liksom.
Mm.
Vad är din inställning till det? Resor och hotell?
Nödvändigt ont. Nej, men det, alltså jag använder dem till att jobba och förbereda. Det är ett bra ställe att sitta och göra liksom, förbereda sina sätt och sin musik och jobba. I och med att jag har haft ett ganska hektiskt hemmaliv, så det är ju sällan man har några timmar där telefonen måste vara avstängd och man är själv med liksom, datorn, så att det är mycket jobb.
Det blir mycket egen tid för dig liksom.
Ja, exakt. Men ja, man kommer in i det. Man har gjort det 25 år sådär. Och sen så har jag privilegierat att ofta kanske bo på tillräckligt bra hotell, som man tycker att det är nice liksom. Så då blir det att man jobbar och tränar och käkar och sover typ.
Jag läste, eller vi pratade lite om så här nostalgi och sentimentalitet, är det ett ord ens? Jag läste en intervju som var 10 år gammal med dig.
Mm-hmm.
Och då sa du typ, eller exakt, I'm not looking to start playing sets with my old stuff or going down memory lane and being sentimental. Not yet, maybe in 10 years. Vilket är typ idag då. Ja. Men det verkar ju fortfarande finnas gott om framåtdriv. Så det kanske inte är helt och hållet i det sentimentala modet.
Nej, alltså det enda man kan säga är väl att jag skulle kunna samla ihop de första 25 drumcore-releaserna och spela. Och jag tror att det ska gå ner ganska väl idag på rätta ställena. Just för att vi har den techno-revolutionen vi har. Eller evolutionen kanske man ska säga. Så det skulle jag kanske kunna tänka mig att göra någon gång. Om det var på rätt ställe i rätt setting. Ett vinylset på Berghain eller något sånt där. Med alla gamla grejerna. Jag tror jag skulle vara uppskattat. Men generellt så är det inte någonting jag planerar.
Nej. Utan
generellt så känner jag att jag mer peppar. Jag har massa ny musik också techno, inte bara lyssningsprylar när jag pratade om innan, utan jag har gjort massa techno också, så det är kul att börja spela helt egna grejer igen. Och jag ser mer framtiden och kanske göra någon form av show runt mig själv. Jag har ju kört så mycket drumcore också, så det skulle vara kul att göra någonting som kanske var mer centrerat runt bara mig, som bara innefattade eller nästan bara mina produktioner eller bara mina produktioner, och göra någon form av hybrid med kanske med en visuell look och någon form av större produktion till och sådär.
Lite som du har gjort med Erik.
Ja, exakt, så som lite så som Erik gör, fast mer åt techno-hållet.
Ja, sjukt spännande.
Ja, jävligt spännande. Kan vi, alltså, ni spelar ju ibland tillsammans.
Jag och Erik, ja.
Ja. Mm. Ni gör några gånger om året. Ja. Så att ni gör,
vi skulle spela nu 5 september i... Det är i och för sig inte ens annonsat att jag inte kan komma. Men, så att men jag förhoppas att det inte är för många i USA som lyssnar på det här innan vi annonsat. Jag tror vi annonsar i veckan. Men som sagt, jag har fått visa strul. Mitt visa är klart, men ambassaden låter mig inte komma och hämta ut det. Så att vi skulle ha kört nu 5 september. Förlåt, jag avbröt.
Det är lugnt. Men hur funkar det?
Det har funkat extremt bra faktiskt. Jag tror att det finns en respekt mellan mig och Erik. Vi går ju, han är också en som släppte på True Soul tidigt. Jag känner honom sen innan hela hans innan han blev liksom superstar. Så jag tror att det är ganska viktigt. Det finns en grundkemi och en respekt för varandra när det gäller liksom hur vi funkar tillsammans. Sen musikaliskt så, Som jag också pratat lite om, jag är bra på att anpassa mig. Så att jag vet vad han spelar. Så jag kan, liksom, jag kan välja ut det ur min katalog av det jag spelar som jag vet passar. Så det blir lite som att, men hans grejer är så extremt stora och grandiosa. Liksom, så att det blir lite att jag får köra bryggorna. Och så får han ta de stora momenten. Liksom. Och det funkar ju jävligt bra. För att jag spelar ju lite så när jag spelar själv. Jag spelar mycket... Kanske en mer monoton låt, sen spelar en melodist och sen en monoton. Det är ju ganska bra, ett bra upplägg när man spelar överhuvudtaget. Så att det blir lite så. Och det har tagits emot med öppna armar, den back-to-backen. Och det är jättekul kul. För att de har ju den kombinationen och Eriks publik och den liksom budgeten som finns. Och med de ljus- och ljudinstallationerna som vi har haft i... Ja, det är bland det bästa jag har spelat på och varit med på. Och det är upplevelser. Så att...
Erik Pryds, behöver jag än säga det? Vi har inte nämnt, vi sa bara Erik.
Erik Pryds.
Ja, exakt. Mm.
Ja. Jag tror att de flesta är med på det.
Ja, det tror jag också.
Han bor ju i Sverige nu igen.
Jag vet. Jag har skrivit till honom och frågat om han vill vara med, men han har inte svarat.
Ja, du kan skicka ett mess här. Ja, se åt sig.
Exakt. Ja, det var ju schysst. Ja, det var ju kul att se Sverige en gång också, såklart. En sån back to back.
Ja, den skulle vara kul faktiskt att köra hemma. Får vi styra upp här.
Mm. Ja, det hade varit jävligt skoj.
Ja. Ja, det hoppas jag på.
Ska ta det med Kalle på vägen ut.
Ja, precis. Ja, men gör det.
Det var ett bra upplägg.
Ja, vi sitter ju här med lite annat folk som arrar fester.
Det vet som kan få det att hända liksom.
Ja, exakt. Men det hoppas vi på.
Ja.
Känner du att vi har missat något stort här? Eller litet?
Det finns väl... Man kan alltid köta på, men nej. Jag tror att vi har täckt det ganska bra. Eller?
Vad tycker du, Essa?
Jag tycker också att vi har... Alltså, Jag läste igenom dina anteckningar, Mats, som du skrev ner innan inför här. Jag tror att vi har täckt det mesta. Men som sagt, vi skulle kunna sitta och gå in på detaljer på jävligt mycket grejer. Men det,
ja, verkligen.
Vi kommer gärna tillbaks.
Ja, exakt. Jag tänkte säga det. Man kan sitta i timmar. Det finns ju mycket mer att prata om. Men ja, någonstans får vi dra gränsen för denna kväll.
Precis.
Kanske. Ja, det har varit sjukt kul att snacka med dig.
Det var trevligt att vara här.
Och jag tror att våra lyssnare gillar det.
Det tror jag också. Det är många som har väntat på det här.
Ja, vad roligt. Jag har väntat lite på att komma hem lite mer och spela och träffa alla och vara tillbaka lite också.
Mm. När spelade du senast i Stockholm?
Det kan ha varit för Department, va? Var det maj 2019?
Precis, var det? För det var ju... Ja, det var säkert senare. För det var ju något inhopp på Nobelberget istället för Ricardo typ. Eller sånt där. Men det var tidigare kanske.
Det var nog tidigare tror jag. Ja. Jag tror att Department var senaste gången.
Ja, det stämmer nog. Då är det dags igen då, när allting lättar. Det har varit lite fram och tillbaka här.
Ja, det har ju det.
Jag hörde idag att ni har fått dansförbud här nu också.
Ja, de hävdar ju att det har varit så hela
tiden. Det har varit så hela tiden.
Ja, frivilligt dansförbud, eller vad säger man? Dansa helst inte.
Nej, alltså,
inte som i Spanien när vi har liksom Guardia Civil och drones som är ute och jagar oss.
Just det. Är det sant?
Ja, ja.
Ja, jag hörde om det på Ibiza också. Att det
är Spanien verkligen. Är helt galet. Alltså, det är ingen snack. Ni har haft det bra här hemma, ska jag säga.
Mm. Ja, precis.
Om man nu kan kalla det så. Men ni har haft... Ja,
ja vi har haft det.
Det är lite mer sensible. Det är lite mer upp till individen. Så är det inte där jag bor.
Ja, och sen kan man ju ifrågasätta hur det har...
Ja, absolut. Också, men... absolut.
Fast det verkar inte finnas något jävla facit till att få bukt på det här.
Liksom. Nej,
jag tror att det här måste liksom ha sin gilla gång.
Ja, exakt. Ja, vi hoppas vi slipper sitta och prata om det här så länge till. Liksom.
Ja, just.
Och så ser vi fram emot att se dig lira på hemmaplan.
Snart. Men då ska vi göra så här. Om man vill följa dig,
ja.
Vart gör man det?
Det kan man göra på Instagram, kan man följa mig. Ja. Twitter och Facebook. Jag har inte Snapchat eller vad heter det? Tinder.
TikTok.
Tinder höll jag på att säga, men det sa jag inte. TikTok, ja.
Nej, inte jag heller.
Real Adam Beyer. Det måste ju vara den riktiga man följer. Så att man inte följer den som är oriktig.
Och det är väl för att någon annan han snor det för, eller?
Nej, jag tror att det var flera andra som använde Real när jag gjorde det. Och sen var det väl också för att poängtera liksom att det var mitt riktiga account. Jag vet inte om det var så smart.
Jag vet inte vem som var först med Real.
Men
jag tror att det där måste ju ha kommit när liksom... När någon skulle signa upp och så hade
det
någon
var
redan...
ett tag när det var otroligt mycket fake account.
Exakt. Liksom.
Det kan vara så att någon hade snott det redan. Det är sant. Men på någon av plattformarna i alla fall.
Precis, Real Stonebridge tror jag han kört länge också. Ja. Så här. Så,
Ja, det finns många sådana.
Real Ösker. Real Dansmusikpodden.
Real Dansmusikpodden.
Gäller vara äkta.
Exakt.
Exakt.
Men vi finns ju på Instagram, Dansmusikpodden. För de som inte vet det.
Exakt.
Det är bra.
Ja, det är bra. Facebook finns vi på.
Mm.
Patreon.com/dansmusikpodden.
Där kommer vi lägga upp massa extra avsnitt. Eller det gör vi redan.
Ja,
det finns
exakt.
Massa extra.
Ja, massa bonuscontent och grejer. Så där kan man vara med och supporta vår gärning.
Det tycker jag. Där ska man gå in och supporta. Som sagt, det händer roliga grejer där. Tävlingar, extra avsnitt och så vidare. Och så vidare. Man kan mejla också. Dansmusikpodden@gmail.com.
Ja, kan man göra.
Det var väl typ det.
Ja, precis. Ja.
Men återigen, skitkul att du ville komma hit.
Skitkul att jag fick vara här.
Yes. Signing off då.
Ja, då säger vi hej då.
Ja.
Hej då.
Hej då.
Tack
och
hej.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor.
Inget kan stoppa dig nu.